I den fjerde udgave af Feed the World skal vi høre Pernilla Malmer fortælle om metoder som korttegning i relation til økosystemer og de lokale landbrugs forskellige anvendelse og håndtering af naturen. Det omfatter for eksempel, at repræsentanter for alle brugere af et flodsystem tegner kort efter, hvordan de husker landskabet så ud for 50 år siden, og hvordan det er i dag, og hvordan man ønsker, det skal være i fremtiden. Vi skal også høre Louise Hort af Segerstart fortælle om, hvordan en undersøgelse af resiliens og fødevareforsyning er lavet i den svenske kommune Eskilstuna. Det er Christina Grossmann Due, der tilrettelægger.
Stockholm Resilience Center er et center for forskning i international bæredygtighed. Det engelske ord resilience betyder direkte oversat robusthed eller modstandsdygtighed. I nutidens store bysamfund tager vi det ofte for givet, at forsyningen med fødevarer fungerer, og supermarkedet altid bugner af mad. Vi glemmer, at stort set alle fødevarer skal enten køres eller flyves ind hele tiden. Og i Sverige for eksempel importeres mere end halvdelen af de fødevarer, der forbruges. Så med den afhængighed, hvordan forholder det sig med bæredygtighed eller resiliens? Det spørgsmål stillede man i Eskilstuna Kommune, ca. 150 km vest for Stockholm, og henvendte sig til Stockholm Resilience Center om en undersøgelse og en vurdering. Eskilstuna er både en by og en kommune med ca. 100.000 borgere, der rummer en hel del landbrug, men i øvrigt har været hjemsted for en stor del metalindustri. Vurderingen af resiliens i Eskilstuna blev lavet i 2014-15 som et redskab til den kommunale forvaltning. Og jeg spurgte Louise Hort af Segerstart, der i dag arbejder med kommunikation på Stockholm Resilience Center, hvad baggrunden var.
Jag tror Eskilstuna kommun har varit ambitiösa vad det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor länge. Och det var några tjänstemän på kommunen som var väldigt pålästa kring de stora globala utmaningarna. Och kände att ja, vi är ambitiösa, men gör vi tillräckligt? Eller de såg en risk att de stora frågorna ramlar mellan stolarna. Så de ville titta på de större liksom, som ja, klimatfrågan, energikris, ekonomisk kris. Vad klarar vi att hantera det på kommunen? Och det här var ju redan 2011, så det har ju hänt jättemycket sedan dess. De var ju väldigt medvetna. Och då kontaktade de Stockholm Resilience Center och sa vi har hört talas om det här Resilience Assessment. Är det någonting som vi kan göra tillsammans? Så det stora arbetet vi har gjort med Eskilstuna, det var att titta på livsmedelsförsörjningen. Och då hade vi 4 workshops totalt. Det kändes liksom som ett viktigt område att titta på. För att kommunen har ju inte ansvar för livsmedel alls. De har ju inte helt tillsyn. Men de har inget ansvar för livsmedelsförsörjningen. Men å andra sidan så ska de själva. De har ansvar för sina verksamheter. Så att man kände att det här var ett område som är väldigt viktigt. Men som inte hade liksom en egen, ett eget ramverk eller så.
Betyder det, at man går ned og ser på, hvilke ressourcer, altså hvilke ressourcer har man i kommunen inden for jord og skov og vand og energi? Hvad producerer man i kommunen? I hvilket omfang er man selvforsynende? Er det så nogle ting, man ser på?
Ja, mycket är ju att se hur ser det ut. Så det är väldigt viktigt. Hur ser det ut? Man brukar göra, när man gör en resilience assessment, så gör man en historisk tidslinje och ser vad har hänt. Och mycket handlar ju om att ha en gemensam lärandeprocess för att se vad vet vi, hur ser det ut, vad har hänt, vad har varit källor, om man säger, till resiliens, vad har vi för kunskap, vad har vi för möjligheter, vad har vi haft för möjligheter som vi har tagit till i olika situationer. Och just i att man då är en grupp personer med olika bakgrund, eller det är i alla fall idealet, så får man ju fram kunskap, man får fram kopplingar som man kanske inte har sett innan. Och så tittar man ju mycket på flera skalor, om man säger. Man har sitt kärnfokus, men så tittar man ju både uppåt, vad är det som styr det större perspektivet, och också neråt, vad är det som händer i det mindre perspektivet och hur de här skalorna då interagerar. Men vi gjorde inte liksom vad jag skulle namnge som mapping under de processerna. Men vi hade en första workshop då vi samlade både nationella representanter och lite den större skalan, länsstyrelser, Livsmedelsverket och så, för att säga hur ser landskapet ut, var ligger landet i de här frågorna. Och sen hade vi två större workshops då vi samlade just lantbrukare. Eller vi försökte samla hela vägen. Lantbrukare, distribution, förädling, alla transporter och kök. Kommunens kök var ju väl representerade.
Vilket resultat kom det så ut av det? Alltså var det en stark resiliens eller en svag resiliens i Eskilstuna?
Slutresultatet kan man säga var fyra huvudsakliga så att säga, sårbarheter som vi såg. Och det var ju inga jätteöverraskande grejer egentligen. Men en är ju just hur avståndet mellan konsument och producent ökar. Men vi kallar det för ökande avstånd och minskande kunskap. Så att vi som konsumenter, vi kan gå och handla där vi ser det som ligger på hyllorna. Och vi märker inte någonting förrän det är tomt på hyllorna. Och då är det ju en stor kris. Vi ser ju inte att, oj hoppsan, det var inte längre torsk från Östersjön utan det är hockey från Nya Zeeland. Vi har ju väldigt låg självförsörjningsgrad om vi tänker på det faktum att vi är så beroende av insatsvaror.
En lång række representanter fra de forskellige brancher og erhverv, civilsamfund etc. deltog i undersøgelsen af resiliens i Eskilstuna, og processen gav både læring og bevidsthed. En af de store sårbarheder var ikke så overraskende, en udtalt mangel på viden om sammenhæng mellem produktion og forbrug.
Og sen så på den mindre skalan er jo også selve landbruget. Det er svårt at få en økonomisk vad vi kallar för gångbarhet inom lantbruket och som också då hänger ihop med att det är jättesvår alltså det är ett generationsskifte så att ålderskurvan inom lantbruket är ju en svår fråga och det var väl en sån sak som inte kommunen var så medveten om och lantbrukarna blev väldigt de uppskattade verkligen att få tydliggöra den saken, att det verkligen är en utmaning.
Det kommer också att framstå mycket klart att landbruksproducenterna hade stora ekonomiska problem. Där manglade ekonomisk bärdyktighet och rekrytering av unga till generationsskifte. Kommunen var heller inte så bevisst om de problemen den gång och landbruksproducenterna värdsatte mycket att de blev talsatt.
Det som jag tyckte var spännande när vi gjorde det förstudien, då såg vi just kopplingar mellan sysselsättning och livsmedel. Och även klimatet, men att säga att vi kan producera mat på ett sätt som kräver mera mankraft eller kvinnokraft men mindre fossila bränslen. Då kan vi ju skapa ett annat livsmedelssystem.
Själv var Louise mycket upptagen av möjligheterna för att göra det lokala fødevaresystemet mer bæredygtigt, bland annat ved att udvide beskæftigelsen på området. Dog uden at henfalde til en romantisk forestilling om total selvforsyning. Efterfølgende er der også en kost- og ernæringsforening, som har taget fat på forholdet mellem fødevarer og klima. Og det kan bidrage til at mindske sårbarheden.
Og nu under de her årene har det har bildats en tydeligere kostorganisation, som jobber både med liksom, klimataspekterne på livsmedel. Og det kan ju i många fall sammanfalla med att liksom, skapa lägre sårbarhet i livsmedelsförsörjningen.
Vilken roll spelar ekologi i den här sammanhang i förhållande till när man laver resiliensassessment? Hvordan förhåller I sig till ekologisk produktion?
Ja, vi hade med både ekologiska lantbrukare och konventionella lantbrukare. Och det finns en spänning där, helt klart. Men det som vi landade i när vi gjorde den här processen så började vi att titta på vad är målen, vilka värden är det som vi vill värna om. Om man då tittar på just resilience assessment så börjar man med vad är det vi vill värna, vad är det vi vill ska vara resilient. Och då kom det naturligtvis upp massa olika saker, både gällande liksom rena livsmedlen vi stoppar i oss, men värden i landskapet och stolthet och arbete för de som jobbar inom det och så vidare och så vidare. Men det vi sen ska säga när vi hade jobbat vidare och skulle börja jobba mot mål, då formulerades en målbild som fokuserade på att vi ska stärka den lokala produktionen och då definierade vi det inte som ekologiskt eller konventionellt. Och det kunde alla samlas runt för alla tyckte att det var viktigt. Och just det vi ser som vi ville då göra Det är ju inte en lokal produktion i någon idealistisk bild att vi inte skulle vara beroende av livsmedel alls. Men åtminstone stärka den lokala produktionen så att den har en liten större andel än den som är väldigt globalt beroende. Och då, det kunde alla så att säga samlas runt.
Vad har kommunen så brukt den här assessment? Vad har de gjort bagefter?
Ja, det som pågår just nu är att så när det här arbetet blev klart 2016 så tog man liksom ett initiativ från kommunen att bjuda in de här aktörerna som har varit med och många, många till för att säga att ja, men nu ska vi sjösätta och faktiskt göra det till en plan för hållbar livsmedelsförsörjning. Och det är nu på väg att manglas fram till ett politiskt dokument då.
Arbetet med att undersöka resiliens eller bæredygtighed i fødevareforsyningen i Eskilstuna kommune har involverat många deltagare från både civilsamfund, erhverv och kommunal förvaltning. Processen har lett fram till formulering av ett politiskt dokument, men användelsen av det är avhängig av politisk vilje och skift mellan olika politiska allianser. Eskilstuna var socialdemokratiskt dominerad fram till valet i 2014 och har sedan haft en mer liberal ledelse. För att arbeta med resiliens i praxis i Sverige ska vi till forskning och arbeta med resiliens ute i världen. I länder som för exempel Kenya, Filippinerna och Thailand. Det sker bland annat inför programmet Sweat Bio, där det är stort fokus på internationellt samarbete omkring forskning och förvaltning av lokal viden, ökosystemer och landbruk. Det handlar om att förhålla sig konkret till FN:s internationella plattform för biodiversitet och ökosystemtjänster, IPES, och FN-konventionen om biologisk mångfaldighet, där förpligter alla länder i världen till att inberätta om deras insatser. Pernilla Malmer har många års erfaring på området, och hon fortæller här om det att anskue och respektera lokal viden och videnskaplig viden som två olika kunskapssystemer.
Det vi har gjort som är nytt, det är då att vi använder det här som metod att använda samma kunskap från ett annat kunskapssystem med lika värde som vetenskaplig.
Ja, och så facilitera i den här kommunikationen, ja, på tvärs.
Ja, just det. Ja. Men också att det ska kunna användas i IPES, alltså Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, att det, och också i utvärderingen av konventionen om biologisk mångfald, där ju alla länder ska lämna in information om hur man har genomfört planerna. Och här är det ju viktigt att lokalsamhällena kan vara med. Och det är också en del av konventionen om biologisk mångfald, att man ska ta vara på traditionell kunskap och hållbart traditionellt nyttjande som en väg att bevara och förvalta biologisk mångfald till framtiden. Genom att vi har kontakter som går då från lokala samhällen upp till globala policy engagemang som konventionen om biologisk mångfald till exempel, så blir det att vi gör lokala nedslag ibland. Man kan säga att vi har många partners i Kenya till exempel. Filippinerna är ett annat land där vi har lokalsamhällen eller samarbete med lokalsamhällen som då ingår i nätverk som jobbar med konventionen om biologisk mångfald, men som har då jobbat med oss för att, så att säga, mobilisera sin egen kunskap på ett sätt som då ska göra att den kan bidra till både deras egen utveckling av metoder och att bevisa även i den lokala policyn att det här är någonting som fungerar. Och sen då bidra till utvärderingar av hur ekosystemen mår.
Vad är bakgrunden för de aktuella val av lande och landskaper i relation till forskningsmässiga nedslag?
Det är många som får kämpa väldigt mycket med att försvara sina rättigheter lokalt. Därför att man till exempel i Thailand så är många av de traditionella metoderna för rotationsjordbruk förbjudna. Och det de gör, det är att de har mobiliserat sin egen kunskap då för att visa just hur deras system stärker hållbarheten och ökar den biologiska mångfalden snarare än att förstöra den. Och det gör de då med sina egna metoder och genom att använda kunskaper hos deras elders, alltså de som är har deras, ska vi säga, experter. Och att visa då hur till exempel vilda djur rör sig och hur deras system, där det blir en successionsordning mellan växterna, gör att djuren kan skydda sig bättre och att det blir mer olika sorters växter som både då är mat till människor men också till djurlivet i stort.
I vilket landskap är vi? Är det skog eller?
Ja, det här är skog i det här fallet som vi landade i.
Spänningar omkring lokala folks adgang och användelse av naturresurser och ekosystemer är en del av förklaringen. Situationer med överutnyttjelse och konflikt omkring utnyttjelse av natur, som för exempel ett flodsystem, kan vara en annan. Idén är att involvera representanter för alla brukare av samma resurser och arbeta med en metod som ökokulturell mapping eller kortläggning.
Och vi tar de som har jobbat med att mobilisera urfolkskunskap eller traditionell kunskap i Kenya, som enades om att rädda en flod som höll på att torka ut. Och orsaken till att den torkade ut var just väldigt mycket överanvändning. Att det var många som använde resursen till exempel till att bevattning utan att man kommit överens om hur mycket vatten man egentligen tålde, och just att det blir effekter längre ner i systemet. Och då samlade man de som var traditionellt ansvariga. Det fanns ett antal, eller 14 heliga platser längs med floden. Och som utgångspunkt bestämde man sig för att restaurera de heliga platserna, som då omfattar väldigt mycket biologisk mångfald men också de traditionella riterna som man har för att, så att säga, hålla systemet igång. Och så samlades man och gjorde en, vad man kallar, ecoculture mapping, där man ritar ner floden, man ritar ner först landskapet hur det var tidigare och hur det användes. Och där använder man just elders, alltså de lokala experterna som berättar hur det har varit när de var barn. Och ofta är då även unga människor med och, så att säga, skriver ner och ritar och tar del av det här. Och då när man också tar med folk från olika delar av floden, så blir det att det blir väldigt heltäckande. När man sen då gör samma karta för hur det är idag, så ser ju folk just med en väldigt stor förskräckelse vad som har hänt. Och sen utifrån det så gör man både en extrapolering om hur blir det om vi fortsätter så här och vad kan vi göra istället. Och genom att man har haft hela processen, man gör också vad man kan säga en ecoculture-kalender, alltså en kalender där man visar vad som händer över året med naturen, med människorna, men också med himmelen och stjärnorna. Och det kan man göra samma sak, att man visar hur det har varit tidigare, hur det är nu. Och där får man ju också med hur man till exempel måste anpassa utsäde och växtsäsonger och olika typer av användning för att ta hänsyn till klimatförändringar till exempel.
Metoden med att utarbeta kort över ett lokalt landskap kan brukas till att aktualisera viden om den historiska utnyttjelse av landskap och natur, om den aktuella bruk nu och här, och som redskap till att planlägga hur landskap och praxis ska vara i framtiden. Här kan stadiga politiska aktörer också involveras. Men det är viktigt att det är den lokala befolkningen som mobiliserar deras egen viden först och beslutar vad de vill. Videnskapliga experter kan involveras, men först senare.
Så ut ur det får man då en plan som man genom att bjuda in och ta med även policy makers, alltså beslutsfattare i området, och även i bästa fall ha med dem i själva processen, kan man tillsammans hitta bättre sätt att få igång en flod igen och olika åtgärder i det här fallet. Och det är ju då något som bygger helt på de kunskaperna som människorna har själva. Sen kan man behöva experter i olika som kan till exempel hjälpa till med olika sätt att skydda mot erosion och så vidare. Men vår erfarenhet är att det här mötet mellan kunskapen, att det blir bäst om man just mobiliserar den lokala kunskapen så att de som bor i området själva kan beskriva sin situation och visa hur de har observerat. Och att det är med då redan innan experterna utifrån med forskningsbakgrund kommer in. Och det är också viktigt att när man börjar prata mellan kunskapssystem att översätta så att man verkligen förstår varandra. För det är också något man ofta missar, att kommer man som forskare utifrån så måste man förstå var kunskapen finns och hur man formulerar den. Och likadant, en forskare kan bli helt obegriplig. Så att först så blir det en översättning mellan de olika kunskapsbärarna och olika kunskapssystem. Och först efter det kan man börja diskutera då hur man uppfattar. Det kan hända att man ser helt olika på hur vegetationen har utvecklats, till exempel beroende på vilka observationer man har gjort och vilken bakgrund man har haft och hur mycket man vet om vad som var tidigare. Så där blir det mer som att man försöker samla ihop sin kunskap. Och då kan det bli så att man faktiskt enas om någonting som då blir en mycket starkare kunskap. Och om man inte är överens så är det en jättebra grund till att försöka förstå vad är det egentligen som är problemet här. Och det är ju många gånger man har sett att till exempel klimatvariationer kan förklaras med att det är helt enkelt olika mikroklimat och makroklimat, som ett exempel som är lätt att ta.
Når der organiseres møde mellem på den ene side intern lokal viden og på den anden side videnskabelig viden udefra, er det vigtigt, at parterne forstår hinanden. Og det kan tage tid og være nødvendigt at oversætte eller decifrere betydning for at nå frem til en fælles forståelse. Og nogle gange opdager man, at folk taler ud fra vidt forskellige udgangspunkter. For eksempel i klimaspørgsmål. Nogle taler ud fra makroklima og generelt, og andre ud fra mikroklima.
Och sen när man väl har en syntes så kan man ju efter det börja jobba med att ta fram dels praktisk genomförande av planer på den lokala nivån, men också använda den här för utvärderingar på nationell eller regional nivå. Och en panel som jobbar nu som heter Intergovernmental Platform for Biodiversity and Ecosystem Services, som alltså jobbar med att utvärdera jordens globala mångfald. Där har man också mycket tagit fasta på vikten av att ta in lokala människors kunskaper, och inte minst just för att genomförandet av förändringar kommer alltid att vara helt beroende av att det finns människor på backen som har kunskaper och som är villiga att engagera sig och känna ägarskap för de planer man gör. Och då handlar det också om metoder för att få ett genomförande som fungerar. Och det är något som man också jobbar med mycket inom konventionen om biologisk mångfald. Just att beslutsfattandet om hur man förvaltar biologisk mångfald. Besluten ska fattas så lågt ner som möjligt i systemet för att det ska fungera. Och man ska få människor också att känna ägarskap och även kunna samarbeta med varandra. Och det ser man ju även i naturvårdsförvaltning. Så egentligen behöver man inte gå. Det här är något som är relevant i hela världen, så att säga. Det är både oberoende av utvecklingsnivå, så är det här jätteviktigt med lokala samhällens kunskaper.
Är det mycket viktigt med fælles förståelse som grundlag för beslutning och förvaltning både nationalt och lokalt, er også blevet anerkendt på FN-niveau. Hvis planer for biologisk mangfoldighed skal realiseres, så skal beslutningerne også tages helt nede på lokalt niveau. Lokal viden er lige så vigtig som videnskabelig viden, men overordnet er viden eller kundskab ikke et fast produkt. Det er noget, der skabes igennem et talesættelse og processer.
Processer, just kunskap som process, er også en vigtig tanke, at kunskapen är inte bara en produkt på slutet som du skriver på ett papper, utan hela den processen där vi diskuterar och upptäcker kunskapen, det är lika mycket själva kunskapen som slutresultatet. Och det kan man ju också se i människors sätt att till exempel överföra kunskaper genom att berätta historier eller med sånger eller danser, som är ett väldigt vanligt sätt i traditionella samhällen att föra kunskapen vidare genom mellan generationer, och sen utveckla den efterhand genom att lägga till någon ny vers eller några nya delar liksom i hela historien man har haft.
Jag spurgte Pernilla hvordan hon ser det at opfatte kunskap som något dynamiskt och flexibelt overfor videnskaber som for eksempel økonomi, der i høj grad er kendetegnet ved at tale om eksakt viden og data, som noget, der er meget håndfast og kan måles og vejes i tal.
Men man behøver jo både kvantitativa og kvalitativa data, og det er jo ikke så at, jeg mener, även i et urfolkssamhälle, om vi skal gå tilbage til det då, så mäter man naturligtvis vad man får in, men man mäter det kanske på ett helt annat sätt. För frågan är ju väldigt mycket också alltid, vad är det vi mäter? Om vi kan ta då ett enkelt agronomiskt exempel, om vi mäter skörden per hektar, så kan det bli helt missvisande om vi bara mäter, jag menar om vi odlar ris på ett konventionellt fält, så kanske du får en risskörd på säg 4 ton eller någonting. Men i rotationsjordbruket så är ju riset bara en gröda, så att om du då bara mäter risskörden så blir det helt missvisande. I det här fallet i Thailand med Karen, där har de alltså över 200 arter som de använder på olika sätt på det här fältet. Och de använder dessutom fältet då fortlöpande flera år efteråt utan att så igen. Och skörden består då också av att det finns vilda djur som får mat av den och så vidare. Så att där får man får tänka sig för väldigt mycket vilka siffror det är man jämför. Att ibland lurar vi oss på att siffrorna ser så exakta ut, men de bestämmer också väldigt mycket vad det är vi jämför.
Pernilla menar att alla kan ha brug för både kvalitativ och kvantitativ data. Men för det första är det mycket viktigt att veta vad det är som måles och vägs. Man skal passe på med ikke at blive forført af tal, der kan se så eksakte ud, men kommer til at bestemme, hvad det er, vi sammenligner. Hvis for eksempel et etnisk folk i Thailand har et fødevaresystem, hvor de dyrker 200 forskellige afgrøder, og man så kun sammenligner én afgrøde, såsom udbyttet af ris per hektar, fordi der i et andet konventionelt fødevaresystem kun dyrkes ris, ja, så er det en sammenligning, der leder til et helt misvisende resultat.
Ett annat exempel där, det är ju att vi till exempel har sätter fattigdomsnivån för 1,5 dollar per dag. Och den har ju blivit enormt visande, liksom mycket i vårat tankebegrepp om vad som är fattigdom. Det är väldigt olika vad man kan få för en viss summa pengar på olika ställen i världen. Det är dessutom väldigt olika om man överhuvudtaget använder pengar. Det kan, om du lever i ett sånt här rotationsjordbruk till exempel, så får du ju väldigt mycket av din försörjning från, eller egentligen allting, från det du producerar där, både byggmaterial och mat och olika typer av, ska vi säga, konstnärliga produkter och så vidare. Sen säljer du också naturligtvis och får pengar, men det som du köper in är också en helt annan prisnivå än det du har i en stad och så vidare. Så att vem som då är rik och fattig blir inte alls korrekt beskriven av det som ser ut som en väldigt exakt och betryggande siffra. Men självklart håller alla måste ju mäta och veta vad de behöver för att överleva. Det är likadant i alla system. Men vi mäter olika saker och vi mäter det på olika sätt.
I det andra exempel är den internationellt fastsatte fattigdomsgränsen på 1 dollar. Hvis den bruges i forhold til et samfund, der lever næsten uden penge, så bliver forståelsen af rigdom og fattigdom helt fejlagtig. Alle samfund måler og vejer, hvad de behøver for at overleve. Men der kan være stor forskel på det, der måles, og på måden at gøre det på. Hvad siger så erfaringerne med den planlægning, som laves på grundlag af lokale befolkningsgruppers viden og beslutninger?
Altså, om vi tager eksemplet fra Filippinerne da. Där har man ju länge just hållit på med den här jakten på att, så att säga, bevisa att metoderna håller och funderat på hur man ska kunna då just tävla med de här skördesiffrorna som visas från konventionellt. Det som de själva beskriver är att just när man tar ett steg tillbaka och istället börjar ta vara på, alltså bygga sitt eget självförtroende på vad man faktiskt kan och gör och beskriva det, så blir det plötsligt en helt annan, ska vi säga, diskussionsnivå mellan systemen. Och det man gjorde då när man just gick tillbaka och tog vara på kunskapen, och det gäller då i till exempel bevattningssystemet, och kom överens om hur man kunde ändra bevattningssystemet för att motverka viss, ska vi säga, förstörelse av systemet som hade hänt där för att man inte underhållit det. Sen när man då ser att jo, men skillnaden mellan tidigare är då att vi har mindre arbetskraft, så någonting måste vi göra. Och då började man själv ta rätt på ett system som heter System for Rice Intensification, som just bygger på att du har färre risplantor när du planterar, och man har ett annat system för hur man gör bevattningen som gör att det blir mer hållbart, men som man då tog in som, ska vi säga, är ny kunskap i det här systemet. Men tack vare att man mobiliserat sin egen kunskap och fått tillbaks samarbetsstrukturerna, så klarade man att hitta en egen lösning.
Ett exempel från Filippinerna illustrerar hur en lokal befolkning efter lång tids diskussion utifrån en agroekonomisk vinkel om utbyte och avgrøder i tal hade succé med att mobilisera egen viden och kunskap. De nåede frem til, at de måtte ændre på deres landbrugssystem. De var ikke længere så mange og havde ikke så meget arbejdskraft som tidligere, og måtte derfor intensivere produktionen. De samarbejdede og fandt selv på en løsning. Pernilla Malmer omtaler også en anden metode, som bruges i relation til mobilisering af lokal viden og planlægning. Såkaldte walking workshops eller seminarer, hvor mange forskellige aktører mødes, og i kombination med gåture i det lokale landskab, utväxlar viden och diskuterar lösningar.
Dels har vi ju haft några sådana här walking workshops där man möts mellan kunskapssystem och diskuterar sina erfarenheter. Och i och med att vi har den här kontakten med IPES, så vad vi ska göra nu är att vi ska ha en dialog som handlar om pollinatörer. Och det är ett sånt här område där det finns väldigt mycket traditionell kunskap.
Ett nytt område som Svedbaya-programmet ska arbeta med är bestövning. Och hos många etniska folk världen över är det stor lokal viden netop på det området. Bier och insekter utför den enorma tjänsten att bestöva planter och avgrøder, och dermed klarar fruktbarheten i många ekosystem. Meget av det vi spiser kan slet ikke produceras utan bestövning. Men antallet av bier och insekter faller katastrofalt på verdensplan, och det hänger bland annat samman med de landskaper där de hämtar deras mat. När antallet av arter reduceras blir sårbarheten stor. Resiliens hänger samman med biologisk mångfaldighet.
Väldigt mycket av det vi äter skulle inte kunna produceras om vi inte har pollinatörer, så det är just därför det är så allvarligt att de minskar. Och bidöden, som ju säkert det finns mycket samband med bekämpningsmedel, men också med att man ändrar floran och till exempel bara den mat som de är beroende av just när de vaknar på våren är avgörande. Ett par, ja, vissa enskilda arter där då. Och det varierar ju från landskap till landskap, men ju mindre divers flora och fauna är, ju känsligare blir det. Och det är ju en del av resiliensen också naturligtvis, att man har en mängd av olika alternativ att välja mellan. Att falla någon ifrån då, så blir det mindre känsligt än om man bara har en.
Du har lyttet til udsendelsen Feed the World 4, metoder i arbejdet med resiliens og forvaltning. De medvirkende var Louise Hort af Segerstart, kommunikationsstrateg, og Pernilla Malmer, forsker og seniorrådgiver, begge fra Stockholm Resilience Center. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Grossmann Due og produceret med støtte fra stiftelsen Clara Lachmanns Fond. Hvis du ikke har hørt de tre andre udsendelser i rækken Feed the World, så kan du altid finde dem i arkivet på vores hjemmeside.